With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Telegramjournalistik, råmaterial är intervjuer som ursprungligen spelats in som underlag till en text eller ett kortare radioinslag. Här får vi för första gången höra den oredigerade versionen, vara med under hela mötet. Ljudkvaliteten på intervjuerna kan bitvis vara lite ruffig. Vi har gjort vad vi kunnat för att höja lyssningskvaliteten. Vignetten du hörde i början var Sunshine Blues av Luzerne Reyes. Besök punkslam.com för mer solkysst musik från Stockholms bästa skivbolag. Telegramjournalistik ger ut ny och äldre journalistik i bokform, krönikor, essäer, reportage, artiklar, spännande features, djuplodande intervjuer och grävande reportage som e-bok eller tryckt bok. Du som läsare väljer. Intervjun med Peter Lemark gjordes av Martin Rösammar i mitten av augusti 2012. Lemark var då aktuell med skivan En svag doft av skymning. Intervjun skulle ha gjorts på ett fik i Bagarmossens centrum, men fiket var stängt och istället bjöd Trollhättans stolthet reporten på en dubbel rågmacka hemma i villan ett par minuter därifrån. Lunchporträttet publicerades i tidningen Fokus den 31 augusti 2012.
Vad är Trollhättan för dig idag då?
Ja, Trollhättan idag är ju inte den stan jag lämnade för 32 år sedan. Den stan finns ju inte kvar. Alla vill mycket också om att Trollhättan är en, eller har varit, en arbetarstad. Mm. Oftast i arbetarstäder som brukar det ju finnas en förkärlek för att riva ner det gamla och bygga nytt. Och så är det ju Trollhättan också. Alla de här gamla fina byggnaderna som jag minns, som faktiskt var fina och som skulle kunna gått att bevara. De har rivits ner och ersätts med gult och rött tegel. Så att, nej, min stad finns inte kvar längre.
Och själva grunden till jobblivet med Saab.
Ja, det är
raserat.
Ja, precis. Liksom. Det är jättetråkigt naturligtvis det. Men så är det ju.
Om skiva. Mm. Temaskiva, va?
Ja, alltså det har jag sagt det, eller?
Jag tror du sa det i filter.
Aha. Okej. Okay.
Vad ville du göra från början om vi började?
Från början ville jag bara skriva låtar. Det är 5 år sedan då som den förra studioskivan kom ut. Mm. Nyskrivet material. Och jag skriver ju utifrån mina egna erfarenheter. Jag menar, det är det som är naturligast för vem som helst som skriver vad man än skriver. Om man inte skriver facklitteratur. Att skriva utifrån sina egna erfarenheter. För det är det man känner till och det man vet någonting om.
Och som de har visat sig beröra
ja,
andra
ja,
dessutom.
Och de här 5 åren har ju... Det har ju hänt en hel del. Jag fick cancer. Behandlades för det. Det var en tuff smäll att få. Var med några goda vänner. Jag har sjungit på deras begravningar. Och gått bort ganska snabbt. Så att när jag satt igång och skriva på våren förra året. Då blev det naturligt att jag skrev om det. Så att, som jag har sagt. Att det här är en skiva som i stora delar handlar om förlust, saknad, sorg. Mm. Och sen acceptans, att acceptera att så här är det, så här blev det. Men jag tror inte att det är något speciellt
tema.
Nej, och inte dyster skiva heller på det viset. För jag tror att, eller jag hoppas i alla fall, jag tror att De flesta vuxna människor har väl någon gång i livet mötts eller stött på saker som förlust, saknad och sorg. Och kanske kan känna igen sig i det jag skriver. Och det brukar för mig kännas när jag lyssnar på musik eller texter och musik att det får någon slags hopp när man hör någon som har varit med om samma saker eller man känner igen sig.
Gick textskrivandet lätt?
Ja, alltså jag jobbar inte så. Alltså jag ger mig själv i uppgift att skriva och då skriver jag. Ungefär som du nu, du har en deadline på det här antar jag.
Mm. Det ska ut helt
enkelt. Då kan du inte sitta och vänta på att du ska få någon inspiration. Gudomlig eller ta en sexa whisky och hoppas att det går bättre för det. Vilket du oftast inte gör.
Nej.
Så att jag ger mig själv, nu sätter jag igång och skriver Peter och så sätter jag igång och skriver. Då bestämmer jag nu upp tidigt och käkar frukost och sen sätter jag här och skriver. Och då vet jag aldrig hur det går eller vilken hastighet låtarna blir till. Men det funkar som vanligt. Jag skriver massa låtar. Jag skriver väldigt massa låtar. Så de här 11 som är med på skivan är ju ett urval av, ska vi säga. Jag gjorde nog demoinspelningar hemma på 25 låtar i alla fall.
Hur bra var de andra då? De som inte kom med?
Ja, jag vet inte. Det finns säkert bra låtar här också. Men det handlar mer om att hitta ett flyt. Och hitta det som funkar tematiskt för skivan på något vis. Alltså det är idiotiskt av mig att tänka så överhuvudtaget i dessa tider. Men jag är så jävla förhistorisk att jag tycker om tanken på ett album. Det här kommer ju att ges ut som vinyl också. Jag har lyssnat på de här provpressarna. Det låter väldigt, väldigt bra det faktiskt. Och jag tycker om den tanken på ett album. Och jag förstår att det finns folk som kanske är under 25 som inte vet vad ett album är ens. Man laddar hem en låt och lyssnar på en låt och så vidare. Och vet inte
och sen byter man till nästa artist.
Varför alla låtar kommer i en klump, som de sa. Men jag fortfarande tycker om den här albumtanken. Det är som om man ska läsa en bok och bara få delar av ett kapitel. Det hör ihop och jag tänker i album när jag gör skivan. När jag sen har skrivit klart och ska sätta ihop låtarna till ett album. Men jag antar att det är bara jag som bryr mig så att det spelar ingen roll. Men det är viktigt för mig.
Jag tror ändå de som lyssnar på dig kommer tänka så. Tror du inte?
Det är jag vet inte. Jag vet inte. Men för mig är det viktigt och därför gör jag det.
Är du nöjd? Ja. Jättedum fråga. Men...
Ja, nej, men det är klart jag är nöjd. Alltså jag... Sen väldigt, väldigt många år tillbaka så är det ju så att... Jag ger inte ut någonting om jag inte är nöjd med det. Gick du att äta?
Jättegott. Det är väldigt gott bröd. Så när
jag... Ja, jag gillar det där. Jag äter inte bröd i vanliga fall, men det där brödet är okej. Vitt bröd har jag väldigt svårt för numera.
Mm. Ja, jag har börjat baka en del.
Ja, surdeg?
Nej, inte surdeg.
Tänkte så trendigt.
Nej, så trendig är jag inte. Men surdegsbröd är ju för sig gott.
Ja, det är det. Men det funkar bra. Det
varför äter du inte bröd?
Nej, jag tycker vitt bröd. Man blir så upplåst på något vis. Mm. Så jag gillar inte det. Kommer inte senare år. Jag försöker undvika. Alltså hålla mig till någon sorts GI-tänk. Undvika pasta, potatis och sådär. Lite grann.
Tänker du mer på hälsan överhuvudtaget som cancer?
Jag tyckte nog att jag försökte tänka på det innan också. Att hålla mig någorlunda i trim. Men inte så att jag gick på gym innan jag fick cancerbeskedet. Och gå promenader och sådär. Men jag tror inte... Jag tänker på hälsa, men det tror jag att jag har gjort tidigare också. Sen klart, när man blir äldre så kommer ju en massa saker per automatik. Jag menar, numera jag har perfekt syn, det vet jag. Men jag behöver läsglasögon för att läsa. Och det är ju sådär litet nederlag på vägen mot ålderdomen.
Mm. Det kommer ju sådana.
Och det är en massa andra saker. Men jag hade alltid tyckt att jag har haft järnrygg. Stålrygg, nu får jag ont i ryggen och bär saker på fel sätt och det kan ligga i sådär. Så det, åldern ger sig till känna. Och det är också, då får man försöka hålla sig någorlunda i trim. Utan att försöka vara någon idrottsman för den sakens skull.
Jag har ju börjat springa.
Mm-hmm.
Det är faktiskt jädrigt skönt.
Mm. Ja, jag går oftast promenader. Det kan vara 2 timmar här ute i Nackareservatet och gå... Bara på. Det är ganska mjukt underlag också att gå på i skogen.
Lite mer skonsamt.
Ja, jag tycker det är skönt att bara gå ganska rask takt. Går man 2 timmar så tycker jag det
känns jättebra. Det är jättebra, tror jag.
Och då tänker jag inte på det som träning, utan då kan man gå i vanliga kläder och...
Ja, det blir ju tråkigare om man tänker på det som träning, så att det ja. Kan man bara njuta av det istället. Så. Jag tänkte på det, hur nu när det är skivsläpp och det blir mer av den här varan med intervjuer och sen turné och hela... Hur känns det att kasta sig?
Turné blir det inte. Någon turné blir det inte.
Var det inte det?
Nej.
För det fick jag för mig.
Ja. Nej. Någon turné blir det inte. Det gör jag inte. Men jag gör intervjuer nu när skivan kommer. Ja. Och det gör jag ju... För att vara helt krass av det skälet att jag vill att människor som eventuellt känner sig hågade av att lyssna på min musik ska veta att det har kommit en ny skiva. Och det där är ju inte så lätt, för det vet jag har varit med om förr, att folk kommit fram och sagt, det är det Peter, ja, fan, jag gillar det, jävligt bra låtar. Det var länge sedan du gjort något, va? Ja, jag släppte en platta för 3 veckor sedan. Och då har man liksom haft, det var tv-reklam, att man är med i olika tidningar och syns i tv och sådär.
Men ändå.
Det är sånt brus nu så att det försvinner ändå liksom. Så det är väl enda anledningen till att jag gör intervjuer. Det är att jag vill att människor ska veta att det kommer till skiva. Ledsen att säga det, men så är det.
Ja, men det förstår jag också.
Alltså, jag har inget egen intresse av att synas i tidningar, det får jag säga. Jag gillar den tanken som jag, det sättet som jag haft förmånen att få jobba de senaste 10-15 åren. Att ligga lite under radarn, inte synas. Mm. Och sen gör man en skiva och då säger alla, oj, en comeback. Nej, det är bara en ny skiva. Även om det kanske gått 3-4-5 år mellan skivorna. Och bara för att inte jag syns i en massa tv-program hela tiden, så betyder det inte att jag har försvunnit eller lagt av. Men så där är det ju numera. Är man inte med hela tiden i tv,
så har man lagt av.
Och är med i Så mycket bättre och Så ska det låta och allt vad det är för någonting. Så. Men jag lämnade Trollhättan en gång i tiden med den här drömmen om att spela musik. Och då fanns också en viktig grej att jag ville verkligen göra det här. Göra det på mina villkor. Det ingår liksom i den där paketet med den drömmen. Att inte behöva bli tillsagd vad man ska göra och så vidare. Jag hade kunnat jobba på någon industri eller på Saab eller flygmotor om det nu på den här tiden. När det fanns i Trollhättan. Men det var ju ett skäl att jag ville ge mig därifrån. Att jag ville styra över min egen verksamhet. Och det gör jag faktiskt. Jag har varit lyckligt lottad de senaste 25 åren. Att bestämma vad jag vill göra och inte vill göra. Och jag känner mig inte bekväm i den där typen av program. Det är inte så att jag är någon jävla tråkmåns, vilket det kanske jag är, det vet jag inte. Det får vi fråga andra om. Men alltså, jag kan inte riktigt begripa att världen skulle bli lyckligare av att jag tolkade E-Type eller sparkade fotboll med Thomas Ledin och Eva Dahlgren.
Men visst har du fått frågan om Så mycket bättre?
Ja, det
har jag. För det skulle TV4 gilla.
Ja, men jag tänkte nej till sånt där. Jag känner ju inte de här människorna som... Jag tycker det är väldigt märkligt. Jag är ganska blyg... faktiskt till naturen. Så att det skulle inte funka alls för mig. Jag skulle nog bara sitta i ett hörn. Lägga beslag på en flaska vin och sitta i ett hörn och bara hålla käften.
Men det skulle ju höja intresset för din egen musik också. Och sådär.
Möjligt. Men som sagt, jag gör det här på mina egna villkor. Och det, så är det bara.
Och det har gått bra med den?
Ja, än så länge. Vet jag aldrig.
Är det sån som oroar dig då? Över... liksom att den här skivan ska sälja 5x.
Ja, och... inte när jag gör den, men i det här läget nu när allt är klart, jag inte kan göra någonting med det, så klart att det finns en oro för det där jag lever på. Och så har jag nog tänkt varje skiva att det här blir den sista man gör.
Hur känns det då? Är det en gnagande oro eller är det mest... Ett...
Nej, inte direkt, utan det är ju... Det finns där. För jag har ju ingenting att citattecken falla tillbaka på. Nej. Som man alltid sa för. Och nu är jag för gammal för att omskola mig till någonting, tror jag. Så det är ju det här jag lever på.
Och lite som jag känner också. Att ju mer, jag är ju frilans. Och ju mer man sköter sig själv, desto mer kufig på sitt sätt blir man. Eftersom man har sina egna vanor.
Ja, precis.
Man sköter dagarna som man vill. Även om man har någon slags yttre... Man har massa ansvar ändå.
Ja. Men det där är kul. Jo, det är, varför jag inte ställer upp i alla tv-program som de ropar efter mig eller vill vara med i, vad fan är det? Det ska vara svår och konstig, men det är inte alls så.
Men det var inte så jag menar heller. Nej, men att man har sina egna vanor,
ja,
och att man blir svårare och svårare att få in i liksom en vanliga rutiner på arbetsplats för att man är så van och så där vill inte jag göra.
Nej. Har du varit fastanställd?
Jag har jobbat på posten och sådär.
Men inte också, som journalist?
Jo, på Göteborgsposten. Okay. Jag har också varit fastanställd. Och i och för sig på den här gratistidningen.se kort period också. Nej, jag vet inte vad jag fick för mig det där med turnerandet faktiskt. Men,
Du vet, jag turnerar inte så ofta. Jag turnerade 1993. Sen dröjde det till 2007.
Mm, jag vet att det är väldigt sällsynt, men jag fick bara för mig.
Ja, sen skulle jag ha gjort en turné 2010, men då kom ju kanske beskedet, så ställde jag in den turnén.
Med mycket skriverier som följd.
Jag hade ju inte tänkt att berätta om att jag hade drabbats av cancer. Jag tycker det är min egen privatsak. Men i det läget hade jag liksom inget val. Jag var tvungen att berätta, för att ställer man in en hel turné så får man förklara vad det är frågan om och inte bara säga att jag har ingen lust.
Och du kände inte nu att nu vill jag göra det istället för den
som ställer sig in? Nej, inte nu. Nej, jag tror inte riktigt jag är redo för det.
Varför?
Nej, jag har ju dras ju med gammal scenskräck. Jag tror att mycket av den här oron och oro, nervositet, det har blivit starkare efter cancer på det. Jag vet inte varför, men så är det bara.
Annars kunde man tänka sig att man blir liksom starkare eller stärkt av att man faktiskt klarade sig igenom det eller så.
Men det har jag inte gjort än. Nu är det 7 år kvar av kontroll. Jag ska dit imorgon faktiskt. Och det är nervöst. Jag vet inte vad han säger. Men det kanske man skulle göra, men jag känner mig inte starkare. Inte på det viset, nej. Men det är en ny erfarenhet jag har gjort naturligtvis.
Från början, vad kommer hemma i Trollhättan? Tyckte du det var otäckt att stå på scen redan då?
Nej, då drevs jag ju av något helt annat. Det var ju en sån enorm drivkraft efter att få bekräftelse. Få bli jublad åt. Jag vill bli sedd. Det är vad det handlar om. Skälet till varför de flesta ställer sig på en scen.
Finns inte den längtan kvar då?
Inte ofta. Jag tycker det är roligare att skriva låtar, skriva nya låtar och spela in i en studio. Tycker jag är jättekul. Det tycker jag är roligare. Så är det bara.
När började den där scenskräcken komma in i bilden?
Den kom nog ganska tidigt tror jag. Men gradvis. Ju bättre det gick så blev förväntningarna högre och högre och högre. Så det är inte så konstigt. Det är som en idrottsman ungefär. I början är det inga problem. Men sen när man slått svenska rekordet och sen olympiskt rekord eller världsrekord, så sätts ju pressen enorm.
Att man ska göra ännu bättre.
Mm. Och det är ju bara hjärnspöken naturligtvis. Det kanske inte, i min värld så kanske inte finns någon som egentligen kräver det. Men jag kan känna så. Inte nu, men kanske timmarna innan man ska in på scen.
Men du har ingen lust att utsätta dig för det helt enkelt?
Nej, sen tycker jag just nu så försöker jag liksom ta det lugnt och försöker börja leva igen. Ja, då tycker jag det är mycket roligare att skriva låtar och spela in. Men det är också någonting som skapas som blir någon, vad ska jag säga? Se så här, nu ska jag försöka förklara. Nu har jag hållit på och gjort skivor i 30 år. Mm. Vilket är helt otroligt när jag säger siffran. För att men så är det. Det är ett faktum. Och det är 25 år sedan som jag går ut den här skivan Betle Mark, som då var den första som folk ville köpa överhuvudtaget.
Som sålde väldigt mycket.
Ja. Och sen har det ju fortsatt så tagit det. Guldskivor och platina på allting. Och jag ser det här som att i och med att jag skriver om det, de erfarenheter jag själv gör, tankar, drömmar och så vidare, så blir det som en resa man följer med på. Det börjar om vi tar Petra Markskivan, så är det ju husvagnen som är en sorts metafor för vår pyttelilla tvåa, där vi bor med blöjbarn och allt det helvete som det kan medföra. Och glädje också naturligtvis, men det finns ju i den skivan. Och sen fortsätter det, och vi kommer fram till älskat från första stund, och barnen tonåringar, kärlek i tystnadens tid, och barnen flyttat hemifrån. Och allt däremellan liksom. Och nu kommer vi till den här skivan. Jag är 54 år, har fått en sjukdom och sett vänner begravas. Så det hela tiden är som en resa som de som lyssnar på musiken stiger ombord på det här tåget och följer med. Och det har jag sett nu också med, framförallt på nätet. Yngre människor kliver ombord på tåget. De kanske är just nu i den här sången de spelar när filmen är slut, eller Du och jag mot världen med två blöjbarn, och känner igen sig det där och tycker, men det här har jag man sjunger om. Och kliver ombord efterhand liksom sådär, va. På det viset är det intressant att det är en resa som fortfarande pågår. Och nu kommer ännu en liten bit på den här resan. Det var en bra liknelse.
Det var väldigt bra. Och ett bra sätt att använda uttrycket resa på också. För annars är ju det lite populärt.
Jaha, är det som det här berättelse?
Ja, precis. Ja. Att, ja, det här har varit en sån fantastisk resa. Det kan vara att ha varit med i en dokusåpa i halvår, vad du vet. Jag tänkte på det. Om ensamhet. Vad är ensamhet för dig?
Det var ett stort ord. Det kan vara väldigt mycket. Det finns ju människor som jag känner som fruktar att vara ensamma, som inte tycker om att vara ensamma. Alltså nu pratar vi inte om den stora ensamheten, utan nu pratar vi om att vara för sig själv. Och eftersom jag är ett enda barn, tror jag att det handlar om i alla fall, så jag är ganska lätt. Jag trivs väldigt bra i mitt eget sällskap. Jag kan vara ensam. Jag tycker det är skönt. Men det var inte det du ville veta.
Jo, på sätt och vis.
Ja, sen har man ju den existentiella ensamheten, och det är någonting helt annat. Det faktum att man är innerst inne ensam. Även om man ingår i sammanhang och man förstår och blir förstådd och kan ha någon att prata med, så kan ju ingen någonsin komma in i din hjärna eller din kropp och inför ditt skinn och förstå precis exakt hur du känner och hur du mår. Och det är väl det som är den existentiella ensamheten, tror jag.
Men ett sätt att utmana den existentiella ensamheten är ju, som du gör i dina texter, berätta en del om sitt liv.
Eller absolut. Hur? Jo, det tror jag nog. Det tror jag nog. Och jag undrar till varför jag skriver låtar. Faktiskt, innan. Förutom att det är faktiskt kul. Ja, det kan man använda, men det låter så oerhört kul. Det är ju någonting annat kanske. Men det är tillfredsställande. Det är en kick att sitta på morgonen och ha ett blankt ark och tomma anspelare och inte veta någonting. Och sen efter några timmar så har man en ny sång. Det är kul. Eller tillfredsställande. Häftigt kick. Vilken jävla synonym du nu vill använda. Mm. Och när jag började skriva, jag visste inte att det skulle gå så fort, att jag skulle skriva så snabbt. Jag menar, det vet jag ju aldrig. Vilket flow man kommer in i. Men då är det kul också att göra. Jag brukar oftast göra en liten demo när jag är klar med en låt, så jag ska komma ihåg hur den går, eftersom jag inte läser noter. Och så blir det fler och fler. Till slut var det en massa låtar. Mm. Då har jag känt att nu får jag nog tänka mig att göra någonting av det här. Ja, det är kul.
Från början då? Vad var det med låtskrivandet? Och förutom den där bekräftelsen?
Ja, nu när jag var liten och sådär. Jag skrev ju... Det var för att det var kul. Det var kul. Jag tror det var hela grejen. Det är kul.
Kände du att du var bra på det då? Redan?
Nej, det tror jag inte när jag var liten. Alltså när jag var liten, om vi pratade när jag började skriva låtar, eller hittepålåtar, eller vi ska kalla det, när jag var 6-8 år. Mm. Finns det sådana här kassetter med det där, eller inte kassetter, rullband har jag. Men jag menar, det är ju, då var det ju mer på kul, leka musik, leka genrer, öva sig i genrer och sådär. Det var ju först många år senare som jag tänkte att jag kunde göra någonting av det också. Men så har det ju gått i olika perioder. Det var väl egentligen först med den här Petle Mark 1987, den vita skivan, så jag hittade min röst och hittade mitt sätt att uttrycka mig också. Och det var ju på något vis på grund av att resan var på väg till slut där. Det var ingen som ville ge ut mina skivor längre. Jag tänkte, nu skiter jag i allting. Försök inte låtsas vara någon annan eller hitta på någonting. Och sen dess har jag så att säga skrivit utifrån mina egna erfarenheter.
Vad skrev de?
Jag hade ju låtar som var metaforfyllda och de skrev intelligenta rim och vad det var som skrevs. Låtar som inte handlar om någonting, eller som handlar om någonting jag överhuvudtaget inte känner till. Det finns ju fyra plattor innan den vita. Och de är ju liksom, jag har dem idag. Jag förstår den där grabben som skrev dem. Men han var inte särskilt uppriktig mot sig själv. För han, jag menar, det krävs ju ett visst mod, det kanske är stora ord, men ett visst litet mod att kunna göra det. Och det tog så lång tid för mig att hitta dit och våga göra det. Jag var glad att jag inte fick någon hit då med de där låtarna, för då hade jag inte suttit här nu.
Tror du det?
Ja, det är jag övertygad om.
För då hade du tagit en annan
väg. Ja, hade det blivit kanske en låt som blev en hit, och sen så hade det varit över.
Men det var ju fantastiskt om man jämför med dagens rastlösa och krävande skivor.
Absolut.
Musikvärld.
Ja.
Då hade du inte fått ge ut fyra...
Nej.
Eller nu hade du inte fått ge ut fyra halvmisslyckade skivor.
Se på de där stackars lammen till slakten i Idol och allt vad det heter. Skivan är inspelad och klar i en vecka efter de har vunnit det där. Jag liksom, va? En vecka?
Och de har inte haft något att säga till inte vilka någonting. Låtar.
Nej, det ska precis. Vara. Nej, men det, jag tycker det är fruktansvärt. Alltså. Riktigt fruktansvärt.
Och man ser ju hur många av dem kämpar som djur för att komma ifrån det och göra ja, något annat.
När de har något år har gått och de har fått perspektiv på att gruppa. Men då är det någon ny som har vunnit Idol som lanseras och blir stor. Så då är de köra. Det är verkligen så här lamm till slakten tycker jag.
Mm.
Jag tycker det är lite sen om för att hitta sin röst och sitt språk, det tar ett tag alltså, tror jag. Det är ingenting som det är en del är lycklig antagligen och vissa kanske föds med och har det redan så här från dag ett och kan skriva bredvis, men de flesta tar ett tag och man måste leva lite först helt enkelt.
Det gäller väl allt skrivande.
Det tror jag. Nej, det gäller nog allt.
Ja,
som
ja,
allting. Man måste leva lite. Har du lyssnat någonting på låtar jag har gjort och så här? Har du
ja ja.
Alltså av fri vilja?
Ja, helt fri vilja.
Okej. Okay. Ja, det är bra.
Annars hade jag inte.
Bra vet
du. Det inte varit lika inspirerande.
Var du kommer ifrån så att säga. Så
jo, men det är klart. Jag har gjort. Apropå det, en sån jättedum och förenklande fråga, men om du skulle välja en låt av det du har gjort som har betytt mest för dig, vilken skulle det vara?
Av dem jag själv har skrivit?
Mm.
Nej, det kan jag inte välja. Det kan jag omöjligt välja. Finns inte en chans. Jag skulle kunna säga låtar som jag tycker att den där var inte så kul, men kunde man gjort bättre. Men jag skulle, om du pressar mig skulle jag kunna säga Vaggsång klockan fyra. Men det är bara för att jag framförde den på två av mina vänners begravningar. Så därför har den fått en speciell betydelse nu för mig. Men annars är det svårt.
Är du stolt över de låtar du har gjort?
Ja, det är. Det är jag verkligen. Kanske inte alla låtar var en för sig, men som helhet tycker jag. Att, det tycker jag är häftigt att plötsligt så har det gått 25 eller 30 år och så är det en ganska stor katalog med låtar som jag har skrivit under dessa år. Där en del är faktiskt helt okej, tycker jag.
Det måste ju kännas som en väldig trygghet när du sätter dig och bestämmer dig för att du idag ska skriva en ny låt. Eller hur? Att man har den vetskapen, eller?
Ja, jag har vetskapen om att jag kan skriva låtar. Det vet jag. Det vet jag. Jag är bra på att skriva låtar. I alla fall Peter Lemark-låtar.
Du är rätt bra på att skriva åt andra också.
Jo, fast det är ändå Peter Lemark-låtar. Du skulle inte kunna be mig att skriva någonting till Swedish House Mafia eller något sånt där. Peter Lemark-låtar är jag bra på att skriva. Men sen är det också så att ju fler låtar jag har skrivit, desto svårare blir det att hitta någonting som inte använt redan.
Mm.
Det kan vara bilder eller en sån sak som rim. Alla rim är ju köra liksom så. Mm. Hur har han gjort dem?
Men det där måste man väl också släppa?
Jo, fast ibland kan det bli så. Men fan, har jag inte skrivit den här låten förut? Upptäcker jag. Så, men den här har skrivits flera gånger förut. Fast inte just på det här viset. Och det kan vara ackordföljder och allt möjligt sånt där också. Fast den här gången har jag varit ganska fri när jag jobbat och tänkt att ja, men det här blir Peter Lemark-låtar. Då får det väl bli Peter Lemark-låtar. För jag är ändå Peter Lemark. Då får det vara så. Men jag vet ju att jag gjorde Det som håller oss vid liv, den skivan 2003. Då försökte jag utmana det där och hade varit en del i Frankrike och snappat med en massa olika fransk musik, hem och chanson och så vidare. Försökte få in och tog in mycket av de ackordanalyserna i mina låtar. Det finns flera låtar där som är nästan liksom rätt av, vissa Leo Ferré och sådär. Och sen så kommer skivan och alla säger, ja men det är en Peter Lemark-skiva. Så jag vet inte riktigt hur jag ska göra för att
fast det det är väl ändå en styrka att du gör.
Ja, det får jag väl säga. Absolut. Jo, men det är klart en styrka. Och det är inte så svårt heller. Men jag sjunger och även om jag tycker att min röst inte är speciellt märkvärdig eller igenkännbar, så förstår jag att andra hör att det är jag som sjunger.
Ja, igenkännbar är den väl ändå?
Ja, jag tycker inte. Jag tycker att den är ganska så här bra. Jag sjunger bra. Och bra på att hålla ton och sånt där. Men jag tycker inte att den är så här. Ingen Tom Waits eller Lou Reed eller Bob Dylan som man direkt bara säger, ah, det är han.
Man kanske inte alltid ska jämföra sig med dem.
Nej, alla. Men du vet, jag tycker det är så här.
Inte behöver man många sekunder för att höra att det är du.
Nej, men det är andra som säger det. Men jag har förstått det, så att det, jag inser det. Men jag kan inte känna det själv.
Trollhättan igen, vad säger folk där? när du kommer hem. Men eller när du träffar folk på stan som du kände då.
I Stockholm träffade jag ingen som jag kände då på stan. I Trollhättan, när jag var där förra våren. Ja, de som kom fram som jag inte kände, de var några stycken och de tyckte det var kul. Ja. Att jag hälsade på mig och tyckte en annan låt var bra.
Men inget liksom större än så. Vad tyckte folk när du liksom började göra musik i Trollhättan?
Ja, men det var ingen som visste vem jag var. Det var ju bara ännu en snubbe som var på att lira och försökte. Det var tuffare då än vad det är nu. Jag har ju sett nu att nu finns det ju ställen att spela på. Sådär. Det fanns ju inte på samma sätt på 70-talet i Trollhättan. Mm. Vi fick ju ordna själva spelningar och hyra lokaler och sätta upp affischer och fixa och sådär. Och hade man tur så kom den 10-20 pers så att det kunde, så man kunde få upp lokalhyran i alla fall. Nej, det var väl ingen som visste att jag fanns då. Det tror jag inte.
Längtade du efter att folk skulle vilja veta?
Det är klart.
Eller skulle veta?
Ja, men det är klart att om man, när jag var ute och spelade då, att det var klart att det var roligare om det varit 100 pers istället för 0 som det var många gånger när jag spelade. Även efter jag gav ut skivor så hände det att det var 0 personer i publiken. Men det var bra. Det var, nu det är så här man... Det låter verkligen som en gammal gubbe. Den gamla gubbe jag är. Men det var en bra skola faktiskt. Det var det.
Man ska vara rätt stark för att klara sig igenom den skolan.
Eller så ska man ha en sån där... En eld som en idiot. Så att man inte förstår bättre. Det var antagligen så det var för mig. Jag förstod
det
bättre.
Det var det du skulle göra.
Ja. Nej, det här går bra. Sen kunde man banka huvudet mot väggen. Så att det blödde, men det spelade ändå ingen roll. Jag skulle igenom här på något vis.
Du kan inte ha varit helt lätt att liksom umgås med en sån oerhörd envishet.
Jag vet inte. Jag menar, privat, jag kommer inte ihåg. Jag får väl fråga andra som kände det.
Ja.
Men det enda var väl att jag tjänade inga pengar. Jag hade ju liksom fått familj och 2 små barn. Och drog inte in ett öre nästan. Det var väl ett stort problem. Runt där 85-86.
Och det är väl fortfarande så att ha så då också att mannen ska dra in.
Ja, liksom den här det var min fru som jobbar nattvak som drog in stålen. Det är inte alla som är så förstående.
Ja, det är ju fantastiskt.
Vill du ha mer kaffe?
Gärna.
Mm. Ska jag sätta på lite så du får höra?
Väldigt gärna.
Ja. Okej. Okay. Men du får stänga av bandspelaren så du inte
lägger... Är det där mycket som du skriver här? Grubbel har försvunnit? Eller liksom du har kunnat bearbeta mycket?
Nej, jag tycker så här att en skogspromenad, en lång skogspromenad, det rensar väldigt bra hjärnan.
Ja.
Från... Och kroppen också, men hjärnan framförallt, att man får syre och man, jag känner att jag, saker man går och hänger upp sig på liksom blir oviktiga. Ungefär som när du snackar om att springa, jag tror att det är samma känsla.
Precis samma.
Att, men sånt där grubbel kan ju vara som en radiokanal som tjattrar i huvudet.
Som bara snurrar.
Sånt där som Mix Megapol, fast på speed och galningar som bara... Ja. Ja, men vad fan måste jag göra här? Hur skulle jag göra med det? Lång skogspromenad i klar luft så är det bortblåst sen.
Gäller att ta sig den där tiden bara.
Ja. Inte alltid. Nej, men det är sant. Det är sant. Men väl kommer ut så är det skönt.
Mm.
Det är lätt att bli så här. Nej, inte idag. Jag kan inte det.
Mm.
Det är väl värt de där 2 timmar när man är ute och spankulerar, tycker jag.
Ja, verkligen. Hur, när du skriver, hur disciplinerat jobbar du då? När du väl...
Väldigt disciplinerat. Det är enda sättet, annars blir det inget gjort. Det har jag lärt mig genom åren. Alltså, det är bara att sätta sig ner och skriva. Och även om det blir skit eller ingenting så är det bara att fortsätta att jobba. Det går inte att säga, men det där tror jag när jag får... Inspiration finns inte. Jag vet inte vad inspiration är. Vad betyder inspiration? Jag förstår faktiskt inte ordet.
Fast nog kan man vara...
Man kan ha ett flow.
Ja.
Det är en sak. Men jag vet, så här, vi var i fjällen för många år sedan. Och så sa min frus faster när vi var uppe och såg Lapporten. Och jag tyckte det var fantastiskt. Det var helt otroligt. Nu blir du väl inspirerad. Vad fan ska jag skriva om då? Om fjällvärlden, det är inte min värld.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, precis. Sen har jag funderat på, vad är inspiration? Tydligen ska en översättning vara att blåsa liv i. Okej. Jag kan säga att den bästa inspirationen är en deadline. Det är den absolut bästa inspirationen man kan ha. Det vill säga att man är tvungen att sätta sig och jobba. Och det är en under arbetets gång som det händer grejer. Och har man tur kommer man in i sånt här flow. Och det är då det händer grejer som man inte visste man skulle göra. Det är då skriver jag låtar som jag inte visste jag skulle skriva eller formulera mig.
Det är
eller
väl någon slags inspiration.
Ja, det är väl det. Men då handlar det om ett flow. Och det är bara att man kommer in i arbetet och att hjärnan börjar använda associationsbanor som man inte hade tänkt sig från början.
Men hur funkar det då? Nu när skivan är på väg ut och liksom du är... Nu är du klar med liksom den biten.
Nu skriver jag ingenting.
Längtar du efter det?
Ja, jag tycker det skulle bli skönt.
Det är ju det du...
Ja, jag har några små projekt som är... Eller några... Ett par små projekt som är... sådär, jag vet... Jag kan ta itu med när skivan väl är ute och... Den har liksom fått... Tagit som hand. Lämnat, vinkat av skivan vid skolan och sagt hej då. Börjar du första klass... Eller på dagis eller något sånt här. Det ser jag fram emot. Jag tycker det fortfarande är lustfyllt att skriva. Även om det kan vara tunga saker att skriva om. Så är det ändå lustfyllt när jag arbetar och när jag är klar med det.
Jag har ju inte hört alla låtar, men det finns ju någon slags... Även om texterna är mörka.
Ja, eller hoppfulla, men mörka. Nej, men, relief på något vis. Det finns ett hopp i den, tycker jag. Hoppas
ja, men musikaliskt tycker jag det finns väldigt mycket. En annan.
Jo, alltså jag... Det är samma sak där. Ja. Nu gjorde jag Petter Mark-låter. Ja. Utan att försöka trycka in någonting annat som inte är jag. Ja, det var det jag lyssnade på. Du sa gospel, ja visst. Soul. Country, rhythm and blues, pop. Då har du en gryta som du rör ihop och då får du det här. Visa. Jag tänkte nu höra det här. Det finns någon sorts... Ja. Det är ju de områdena jag rör mig. Så
det här med turnerandet igen, apropå skivbranschen. Det finns inget tryck utifrån att det är trots det är där artisterna tjänar pengar numera. Du känner inget så att det är liksom...
Jo, det kan jag göra. Fast än så länge har det gått bra. Men jag får väl åka ner och sätta mig på pizzerian och spela. När det håller svälten från dörren. Än så länge har jag varit... ödmjukt så här tacksamt att det har gått fungerat bra ändå med skivan. Men det vet vi ingenting om det här. Sista.
Jag tror fortfarande det finns.
Vi vet inte. Just i detta nu vet vi ingenting. Om 3 månader vet vi mer. Men nu vet vi ingenting.
Sen är väl din musik som växer sig in och som inte nödvändigtvis är en superhit första timmen.
Nej, jag har förstått det också. Eftersom när jag skriver låten så just nu så spelar jag dem för mig själv och skriver. Då är de hits i mitt huvud. Eller hits, jag vet inte vad en hit är överhuvudtaget. Det är ju lite märkligt också att många av... Jag ser tillbaka på gamla skivor så de låtar som har överlevt längst i folk som är medvetande och som du pratar om, det är ju inte de där låtarna som har singlar och som placerar sig på listor, utan det är helt andra låtar.
Fast de som spelas på P4 och sådär fortfarande är ju...
Ja, fast ta så här, en låt som Jag ska gå hel ur det här, snackar folk om, det var ju ett undangömt albumspår. Mellan månader och mitt fönster, snackar folk om ibland och tycker en bra låt. Det är också ett albumspår som inte var, låg in, inbakat på, inte så där tydligt stack ut för att det finns massa sådana här låtar som, så, och det visar ju på någonting i alla fall att det, och det kanske är som du säger att det tar ett tag. Även om det inte behöver ta 20 år för att lära sig uppskatta en energi.
Kanske inte.
Så, då ska man sluta lyssna på den. Jag tycker att det är skit.
Tycker du om att prata med fans, ett väldigt töntigt uttryck, men tycker du om att prata med dina fans om låtar?
Eller känns ja, det är olika tillfällen. Jag träffar inte så många. Nu ska vi ha en liten träff. Ja, just. På september. Då träffar jag folk, annars är det på nätet mest. Folk skickar mejl eller hör av sig på Facebook eller på hemsidans gästbok. Och jag svarar så gott jag kan. Men man måste komma ihåg också att det är oftast är det inte riktigt mig de skriver till, utan eller hör av sig till. Det är ju Peter Mark som är den personen, eller den, det väsen som de hör i låtarna på något vis. Det är inte nödvändigtvis den person med alla fel och brister som jag egentligen är.
Nej. Fast du är ju öppen med dina fel och brister i låtarna.
Jo, det är också. Nej, men jag tycker det är kul att prata med folk. Det är så här, det är, absolut.
Du ska göra en sån signeringsturné nu i alla fall.
Ja, det ska jag göra.
Hur trivs du med den?
Det är lite lustigt det där. Jag kan känna så här när jag ska gå in och det står 400 personer i en kö och väntar på att få min namnteckning. Det är en ganska absurd situation faktiskt. Inte speciellt normal. Och så kan jag vara nervös inför att gå in där och 400 personer. Och så ser man de här människorna jag möter, de är lika nervösa som jag för att få träffa den de tror är jag, eller den här Markfiguren.
Ja.
Så det rinner det här av på en vis. Så man försöker vara sig själv bara. Och ta det som det kommer. Det tycker jag kan vara rätt kul. Det är ju inte så ofta, så det går bra.
Hur tror du att folk tycker att den, eller tror att den här, hur är det folks bild av Lemarck-figuren?
Det vet jag inte, det varierar från människa till människa.
Mm.
Alltså de som lyssnar, de som är intresserade. Men det är ju så med allting. Men jag har ju vissa artister jag tycker om att lyssna på. Det är inte alls säkert att den bild jag målar upp av dem när jag lyssnar på deras musik stämmer överens med verkligheten, det vet jag inte. Men det är väl gott nog så att man tycker om musiken och lyssna på den.
En sak som inte skrivs så mycket om i artiklar och pratas om, det är ju din humor. Jag var för länge sedan, så var jag praktikant på Radio Väst, Sveriges Radio Väst.
Ja.
Och det var en man där, LG Övermyr.
Ja,
ja. Som i sin jakt på intervju pratade med, nu kommer jag inte ihåg hur historien var riktigt, men han pratade med någon dig närstående som sen visade att det var du själv som hade skojat. Så du...
Han ringde upp hem hit bara.
Jag vet inte hur det var, men
för när det är så här okänt nummer så kan jag svara liksom, hallå, bara för att du...
Ja, men jag tror det var så, och då hade den här personen sagt att, fan, han är ju så jävla full. Han är helt sådär. Och sen när ni väl sågs så berättade du direkt hur det var.
Okej.
Så det kommer han fortfarande ihåg.
Ja, det var en kul grej om dagen. Det behöver inte skriva, men det var samma grej så här. Det gjorde Svensktoppen, skulle av någon outgrundlig anledning testa en av låtarna. Den här Gråta som en karl. Så jag tänker, det har inte en chans i helvetet. Spelar ingen roll heller i och för sig, för jag har inte ens lyssnat på den där senaste på längre. Men den killen som gjorde intervjun då, han var väl inte så här insatt i vad jag gör överhuvudtaget. Det kan man inte kräva. Sen frågar man sig saker. Han frågar varför jag inte skriver på engelska. Mycket större hitpotential. Liksom, fick gå igenom varför jag skriver på svenska och vad det betyder för mig och svenska språket. Och så var det många sådana frågor som där kände, fan, det blir så här grundkurs 1A hela tiden. Och gå tillbaka och berätta. Och sen frågade han, och nu blir det 3? Nej, det blir det inte. Och så blev det tyst ett tag, så sa han, ja, vad har du på gång då? Då tänkte jag, fan, jag har ju inget på gång mer än att jag har en skiva. Ja visst, men den har redan avhandlat att det är en skiva på gång. Så jag var ju tvungen att, eller tvungen, jag bara hitta på saker. Och det var allt möjligt. Jag ska göra en, håller på att jobba med en opera som ska sättas upp i samarbete med Göteborgsoperan. Och jag ska, vad var det mer? Jag skulle till Australien och jobba med digridoo-musiker, aboriginer. Ett projekt på 4 år. Och det var, jag skulle göra en symfoni med speldoser. Det var allt möjligt. Och så sände de det, så var väl inte med den saken. Men de som hajar det, hajar det. De som inte hajar det får väl tro att jag håller på med en symfoni med speldoser då. Sen ringde det, det var väl onsdag, det var i måndags ringde det. På huset tidigt morgon. Ja, hej, det här var något namn. Från P1s klassiska musik, musikprogram Mitt i musiken. Ja. Är det P1? Ja, jo. Ja, vi har fått höra, du sätter upp en opera tillsammans med Göteborgs opera. Det där är vi intresserade av. Hur långt den är. Så, ja, jag ljög, sa jag. Oj då, sa jag, aha. Det var ju tråkigt. Ja, men lite kul också, sa jag. Ja, okej, tack då, hej då.
Du sabbade deras inslag, alltså, de tyckte det var så bra.
Göteborgs opera, ja.
Kanske kan vara något.
Ja. Nej, men vad fan, ja, det är klart humor är en viktig del av livet, annars klarar man sig inte igenom det, tror jag.
Du är en jävel på att härma dialekter, har jag förstått.
Nej, det är inte.
Det har jag hört från flera olika.
Nej, det är inte så. Inte perfekt, inte bra, men alltså, jag gillar, jag är intresserad av språk. Jag är oerhört intresserad av språk och även dialekter.
Mm.
Så jag tror att det finns, det är väl antagligen någon sorts musikalitet som gör att det är rätt lätt att plocka upp sådär, när man är någonstans eller...
Nej, men det är alltid intressant med andra bilder av personer än som...
Jo, jag menar det... Jag tycker
det finns ju en mediebild av dig och alla.
Hur är den då? Hur är
jag vet inte riktigt.
Ja, men du säger att det finns inte... hur är han? Förklara, så jag vet det. Det är skitbra att veta till nästa gång jag blir intervjuad.
Jag kan inte riktigt...
Ja, men säg några,
men den är ju inte den här personen som skämtar om att göra en opera.
Okay.
Eller en didgeridoo-skiva.
Hur är han då? Seriös?
Ja, seriös. Och lite egen.
Och butter?
Ja, kanske.
Okej.
Okay. Fast det är inte... den bild jag har av det jag har hört av andra och heller.
Nej, det men det där måste jag ju i och för sig högaktligen skita i, för
det måste du göra,
för inte, jag kan inte gå omkring och låtsas vara någon eller, och ibland är man ju sur och butter om någon kommer fram, och det är klart man försöker vara vänlig när människor kommer fram och vill tacka för musiken och sådär, men ibland kanske inte bara i läge, man står i något kaos precis sådär, men jag försöker väl alltid vara så artig och väl uppfostrad som min mamma har lärt mig vara. Så är det.
Var det så man skulle vara när du växte upp? Väl uppfostrad?
Det tror jag nog att det var. Men jag var väl inte speciellt väl uppfostrad. Nej, men jag var en ganska gapig lega, som det heter i Trollhättan. Alltså odåga. Det finns bara i Trollhättan ordet, tror jag. Trollhättan och Andersborg. Annars är det vissa ord som finns i Göteborgs, hela Västsverige.
Ja, precis.
Och sådär, men legen, och jag använder det i Stockholm vid ett tillfälle.
Ja.
Vi spelade på, det var ju innan jag slagit igenom. Kanske var 100 pers i publiken, och så sa jag, det var kul att se att det är så mycket goa leger här ikväll. Och sen efter vi hade spelat så kom det in någon i logen, så du, det där med att prata om negrer är inte speciellt bra på scenen. Men jag sa inte negra, jag sa leger.
Mm.
Och då, i och med att det finns inte, jag tänkte inte på det, det är ju ingen Stockholm som vet vad lega är för någonting.
Mm.
En lega. Det är en odåga.
Mm.
En gaphals.
Och det var du?
Jag var en riktig lega. Det var tyvärr. Nej, men så var det. Jag var kaxig och gapig.
Det hade väl också med det där med att synas.
Ja, vilja synas. Ja, visst. Jag åkte ju på rejält med stryk. För gaphalsigheten och någon som lega.
Vad med musiken då? Vad ville du med din karriär eller så?
Nej, men det fanns ingen karriär. Det var bara en dröm. En omöjlig dröm, en...
Som du ändå trodde stenhårt på?
I början trodde jag inte på det, utan då lekte jag bara. Och så... Det var som att tro att man skulle bli någonting, som jag har sagt, att man skulle bli astronaut eller någonting. Det var en lika omöjlig dröm att... En utopi helt enkelt. Men det var en rolig utopi att leka. Sen när det började bli lite mer allvar och sådär... En karriär, jag har aldrig tänkt på överhuvudtaget. Jag har aldrig sett det som en karriär.
Fast det är ju onyckligen det sen 87 då.
Ja, så. Visst, jag förstår det. Men jag har aldrig sett det som en karriär. Jag har aldrig tagit några taktiska karriärsteg eller planerat på det viset överhuvudtaget. Mm. Ja, på gott och på ont antar jag, men det, så är det. Jag är glad så länge jag får hålla på med det där jag gör. För jag har ingen aning om vad jag skulle göra annars. Journalist?
För inte. Skriva kan du.
Ja.
Ja. Det är ju ingen framtidsbransch det heller kan man säga.
Jag får bli bloggare då. Det verkar vara ett framtidsyrke.
Frågan är om det är så välbetalt bara. Men det är klart, ja, det finns ju bloggarna som har...
Ungarna som tjänar miljoner och får in massa gratis...
Ja, får göra modeblogg
då. En modeblogg, det får bli... Ja, visst. För oss lite äldre. Precis.
Ett sånt ord som drivkraft. Vad får dig att, förutom deadlines, vad får dig att skriva dina låtar idag?
Det är det jag gör. Mm. Alltså så är det. Det är mitt yrke numera.
Då är det ju ändå en slags karriär.
Ja, det är det. Fast det är inte en karriär i det avsnittet att jag ser det som en karriär. Utan det är det andra jag kan. Riktigt bra i alla fall. Och sen är det kul. Det är kul att skriva. Jag ska nog skriva i alla fall, om jag inte, även om jag inte någon lyssnar på. Ja, men det måste du ju känna också när du har skrivit någonting och fått till någonting. Och tycker, wow, var kom det där ifrån?
Jo, så är det.
Och så lite stolt för sig själv där kan man vara. Tills någon ser och säger, vad är det här för skit?
Mm. Och ska man, eller så njuter man i 2 minuter av att det var bra och sen är det nästa.
Ja, så är det. Ja, jag kan i alla fall njuta. Den här har nog varit så här, en låt eller 2 låtar om dagen. Men jag skriver. Fast det är också att om jag skriver en låt tycker jag, men det var bra, nu räcker det för idag. Mm. Kanske bara gått 2 timmar. Men det spelar liksom en roll. För att det är också så att man orkar inte sitta hur länge som helst. Eller jag orkar inte, om jag skriver en låt så känner jag att ja, men nu sparar jag mig liksom så här. Eller så kan det vara ett sånt flow att jag skriver 2 eller 3.
Hur funkar det då? Måste du spela upp för din fru till exempel?
Ja, det gör jag. Fast kanske inte när jag är i det stadiet. Det är när jag gör en demo. Jag kan spela upp det.
Är det jobbigt? För det kan jag... Alltså jag kan ju skicka iväg texter till tidningar utan att det... Men att visa upp för henne...
Nej!
För mig är det mycket jobbigare.
Jag tycker inte det är så jobbigt. Jag kanske har blivit van med åren. Och jag spelar upp för folk som vill höra... Som vill höra... Jag vet ju att jag inte har kanske bästa örat för vilket som är en bra låt. Men jag kan ju tycka att här har jag uttryckt det här riktigt bra. Sen så visar sig att det... gyttrigt och ingen begriper vad jag vill säga. Så att det tycker jag är bra att spela upp för olika människor och få åsikter och input. Och kan man så att säga ta det därifrån? Nej, jag tycker det är oerhört klart kan man jobba. Nej, både och. Jag menar, det är för...
Nej, men det blir
men det är ju inte, jag
viktigare på något sätt vad hon tycker.
Nej,
mig än, eller det
nej inte jag. Nej. Jag kan säga, men du fattar inte det här.
Okay.
Du hör inte att hur det kommer låta färdig produktion. Däremot finns det andra som lyssnar, som Per som har varit medproducent, Per Lindholm. Och där då kan man få kritik och lyssna och sen känna är det här, har den här någon bäring eller inte och sådär.
Men då ska ju han vara med liksom.
Ja.
Göra.
Jo, precis, också, ja, nej, men jag tycker inte så jag spela upp demos. Jag ska ju rita och berätta och säga att den här ska gå snabbare egentligen. Och så kan man hoppas att det är någon som den man spelar upp för vet lite om hur processen går till. Att, för ibland hör ju många människor kanske bara hör det de hör. Och det är svårt att förklara att det ska låta på det här viset. Och så är det en taskig inspelning med någon trummaskin. Och så tror
musik
man så.
Är ju svårt att förklara.
Ja, visst. Ibland. Jo, visst. Ja, men det är lättare för någon som vet att ja, men här ska, de här trummorna ska låta så där. Och så ska det vara en bas som går så här. Ja, okej, då har jag. Ja, men det kan funka. Men någon som inte riktigt vet det, så är det svårt att förklara.
Jag tänkte på det, jag börjar bli rätt nöjd. Men vad gör du en sån här vanlig dag när du har skrivit färdigt? Liksom när du
Nej,
skivan, inte... i väntan på att skivan ska komma ut? Och så
intervjuer.
förutom det liksom, som är mer, som är mer det vanliga. Vad gör du?
Allt möjligt. Ja, ska jag hämta almanackan och kolla eller?
Nej, inte så. Men
nej, liksom... alltså det, jag gör väl allt möjligt. Det fan gör jag. Träffar folk. Det, alltså det, dagarna går. De gör det. Och om jag är ledig så läser jag, ser en film, lyssnar på musik. Det är väl de tre stora intressen jag har. Film, böcker och musik. Lite nördigt man säger.
Det är väl inte så nördigt.
Men... ja, musiker som gillar musik.
Jo, det vore väl lite mer tragiskt om du inte gillade musik.
Ja,
kan man tänka. Jag tänkte på det förresten, det där med energin som vi pratade om. Liksom att du, det var det som var, det skulle bara gå. Har du kvar den?
Nej, det har jag inte.
Saknar du den?
Nej, det gör jag inte heller. Ibland kan jag kanske göra det, men inte, nej, jag vet ju vad det var för en kille liksom. Varför han hade den där energin och vad han sökte.
Och, sökte
och, det, han. Och det han sökte, ja, men den typen av bekräftelse, det kan man aldrig få. Det finns ingen frestning i den typen av bekräftelse. Och det vet jag nu. Men jag gillar honom. Nej, idag är inte den... jag skulle aldrig, jag begriper inte, jag skulle inte fixa att genomstå all den förnedring jag gjorde under alla de där åren. Sågningar och ingen kom på giggen och ingen köpte skivorna och ändå gav jag mig inte. Det skulle jag inte stå under så lång tid också. Vi pratar om liksom tidigare när jag gjorde skivor, vi pratar om från 77 till 10 år liksom av bara motgångar. Av totala, vi pratar inte små motgångar utan totala massiva motgångar hela tiden under 10 år.
Gällande det du ville göra.
Ja, ändå gav jag inte upp. Det skulle jag inte fixa till då.
Det är otroligt starkt.
Ja, om man vill kalla det starkt eller desperat. Det, vilket som. Jag skulle nog välja att kalla det desperat.
Men det ledde ju till där du är idag.
Absolut, det gjorde det. Det gjorde det. Men det visste jag inte då. Det hade ju kunnat gå hur som helst. Jag tror inte att talang är speciellt viktigt i det där... att få någon att upptäcka musiken. Det tror jag inte. Jag tror mer på tur och timing. Talang, det kommer nog lite senare när man måste så att säga visa att man har någonting som håller. Och det tål ju att tänka bara på hur många artister det finns där ute som antagligen är skitbra och som skulle bli ännu bättre om någon upptäckte dem och de fick chansen att göra fler skivor eller vad man nu gör. Fler MP3-er. Jag tror inte jag skulle haft en chans att slå igenom idag. Det var tur och timing just där och då.
Men
det
är så,
men det är så mycket annat i livet. Det är slumpen. Oerhört mycket slumpen.
Varför flyttade du till Stockholm förresten? Vad fanns i Stockholm?
Jag fick ett skivkontrakt. Ja, det var ju ett skivkontrakt. Det var ju med de här Trend Records. Och jag kände som att jag var klar med Göteborg. Jag hade spelat där i massa år. Jag bodde i Trollhättan.
Och klar med Västsverige på något sätt.
Ja, eller Västsverige, men Göteborg var så här, man kände till alla cirklar och jag menar, allting annorlunda nu än vad det var då, men då var det vissa band och vissa, man visste där och dem och där var dem och de lirade där och, så det var bara ett sätt att, och så visste jag det, på den tiden var det också mer annorlunda, då var ju allting mer Stockholmscentrerat än vad det är idag. Idag kan ju band bo var som helst och fortfarande göra skivor och turnera utifrån där de är och det funkar alldeles utmärkt. Då var det inte så, alltså 70-talet slut, början på 80-talet. Då var det i Stockholm, här fanns tv, här fanns radio, så var det skivbolag och media. Det var enbart i Stockholm. När jag spelade i Göteborg, det där bandet Boxet 1, vi kunde ju få halvsidor i GT och GP. Men vem fan brydde sig om det? Vi fick ju inga spelningar i Stockholm bara för det. Däremot spelade vi skiten ur oss på varandra jävla hak i Göteborg som fanns. Det spelade varenda jävla ställe i Göteborg. Från fritidsgårdar till nattklubbar. Så det var det där jävla stockholmare. För det är ju fan det är allting. Så jag tänkte, jag får väl åka dit och se om jag kan lära något då. Ja, det gjorde du inte till att börja med. Men idag är ju allting annorlunda. Men det, så var det ju då. Det var väldigt, så det var väl enda stället man kunde ta sig till om man ville någonting. Ja.
Lite är det ju samma. Inte just bransch. Man kan hålla till i sin förort i Göteborg och ändå nå ut med sin musik.
Men jag tycker det är många som är från Göteborg och överallt ifrån. Som, jag menar alla, Håkan Hellström och you name them. Visst. De är kvar i Göteborg och om han nu är det vet jag inte, men det finns ju en massa andra som är kvar i Göteborg, de är kvar i Malmö, de är kvar i... det funkar alldeles utmärkt.
Men däremot är du som GP och GT att, nu skriver jag ju jättemycket för GP också, men att man är att man är stor i GP eller...
Ja, du är ingen i Stockholm som bryr sig om.
Fast det är Sveriges näst
ja. Ja, ja, ja.
Liksom, så den... Den biten är ju densamma.
Så liksom, är det.
Det är ju fortfarande ja. Periferi på det sättet. Ja,
det är det. Det är det. Men musikbranschen tror jag att det skulle väldigt utmärkt om jag hade varit kvar i Trollhättan och spelat. Ja, däremot hade jag inte gjort de erfarenheterna som jag gjorde när jag flyttade och allt sånt här. Det, livet är så. Tar sina vändningar och går sina vägar och så. Vad hade varit om och så vidare, det vet du inte.
Nej, och det ska man ju inte älta i.
Nej, nej, det gör jag inte ett jävla dugg. Jag är så glad att, jag menar, som du sa, stolt över katalogen, absolut. Hoppas man får vara med ett till.
Det tror jag nog.
Ja, ja, vi får se. Ja, annars har jag på gång en operauppsättning med Göteborgsoperan.
Jaha.
Ja. Det är en operauppsättning av Asterix och Obelix. Här, där jag då ska vara Obelix basbariton.
Okay. Vem är Asterix?
Vi har inte hittat Asterix än. Först var det Claes Malmberg på ett tal. Men de funkar inte riktigt heller.
Han är lite för lik
ja.
I kropps...
Ja, precis. Så att det, men de jobbar på det och letar vidare. Vi får väl se. Det är några kända konstnärer som är med och ska göra dekor och scenografi och sådär.
Sen kanske Australien kan vara något också.
Det har jag på gång också. Men det är först långt senare. Och det blir en lång resa som är borta i flera år. Kommer eventuellt hinna med Burma också. Det är lite om det där med inresetillstånd och sen arbetstillstånd där. Så det, just nu är det knepigt, men min manager jobbar på att lösa det. Han sitter med i militärledningen i Burma förut.
Mm.
Jobbar utifrån Rangoon. Vad heter huvudstaden i Burma nu för tiden? Då flyttar
ja, nej, jag vet inte faktiskt.
Jag kommer inte ihåg det. Jag brukar så här, börjar få sån där minne när man tappar grejer plötsligt som man vet.
Ja.
Jag vet ju vad huvudstaden heter, men jag kommer inte ihåg det.
Men det är inte lite som man brukar säga att, för att liksom minnet börjar bli fullt och sålla ut grejer.
Ja.
Även med låttitlar och sånt så har han varit sån jädra nörd genom åren.
Ja.
Men nu börjar det liksom sånt som jag verkligen har kunnat
allt. För att prata om skål och sånt, när man ser filmer.
Ja.
Vad heter också. Han? Han var ju med i den filmen. Ja, jag vet. Men...
Ja, och huvudstäder och sånt. Ja. Det är också sånt som börjar sållas. Ja,
speciellt när de flyttar. Men om de... Om militärregimen faller så kommer man ändå flytta tillbaka till Rangoon. Då kan man skita i och lära sig den lilla
precis.
Nybyggda palatsstaden.
Din manager vet nog också.
Ja, han är järnkoll. Det är alltså min manager för Asien.
Ja, just det.
Mm.
Asiensatsningen.
Asiensatsningen. Jag har gjort det här. Jag har gått ut i Japan. Jag var ju stor i Japan. Jag gjorde två turnéer i Japan, faktiskt. Och det? Ja, det var riktigt kul. Budokan sålde ut 10 kvällar i rad. Så det finns ju en liveplatta Live at Budokan som är utgiven. Men då sjunger jag på japanska. Nej, fast den där skivan är utgiven i Japan. Jag vet inte varför, frågar mig inte. Det var någon som trodde det var en bra idé.
Stor i Japan. Mm. Har du kvar hatten?
Inte den hatten, tror jag. Jag har gett bort hattar under åren. Så här, folk som har velat ha dem.
För visst hade du hatt mycket förr?
Ja, den perioden där hade jag hatt. Köpte jag på hattbaren i Götgatsbacken, du vet alla
ja. Läsningar. Den finns ju kvar.
Ja, jag vet. Jag var inne där sen någon gång senare. Bara tittade runt lite, så kom jag fram och skulle nej, jag vet inte. Kommer fram med en sån här gondoljärhatt. Så här, finns ingen bättre hatt ungefär. Du, den här är en sån som Peter LeMarc har.
Jaha,
så okej. Okay, ja, nej. Gillar inte honom. Det är sant.
Han såg inte.
Nej, nej, jag känner inte. Men tyckte att det var ett bra införsäljningsargument.
Är du fåfäng förresten?
Sådär. Jag tog på mig en struken skjorta då, för att jag trodde vi skulle fotograferas. Hade vi inte gjort det så hade jag antagligen öppnat en t-shirt. Så hade vi hade gått lika bra det också. Så på sätt och vis, ja. Om du ska ta bilder för tidningen så vill jag nog se till att jag är hel och ren.
Nej, jag ska rappa på. Eller be dem höra av sig.
Ja.
Yes.
Men då kan väl den fotografen komma hit och plåta här.
Visst.
Nej, jävla fönster eller vad fan som helst.
Det går ju hur bra som helst.
Kan ju göra en sån här macka och ställa fram så kan vi...
Nej, inte för den.
Sådär liksom. matfot, sådär matporfot.
Ja,
så
precis.
En jävla skinkmacka.
Mm. Din nya karriär som nya Plura.
Ja, precis. Nej, det har jag ju inget av alltså. Alltså matlagningsintresse är noll. Jag gillar att käka god mat. Eller laga mat. Jag har aldrig...
Men är det inte, nu är det ju den tiden över för det, men småbarn, småbarnandet
ja.
Tar ju död på ja, väldigt mycket matintresse.
Hitta på vad man skulle äta, fy fan alltså.
Nej, det är ju jag som lagar mest mat, men alltså jävlar vad dåligt det blir ofta.
Ja, ja men det är också
det så. Det att... måste göras liksom.
Men sen tror jag att unga kan ha, alltså jag tänkte på det, vad någon jag läst om. En kvinna som skrev någonting, var hon fransyska eller amerikanska som bodde i Frankrike? Jag kommer inte ihåg, men hon snackade om det där med hur man tar för givet att ungar inte ska kunna käka mat som faktiskt som är vuxen mat och så vidare. Så där, va?
Det är inte sant.
Nej, det är inte sant. Det handlar ju om att tillvänja dem så att säga. Va?
Mm.
Och det här raffinerat sockertillvänjningen och allt det där, va? Det är ju vansinne. Så att, nej, jag tror att... Men det var, alltså mycket var ju där också, att man orkar inte. Man jobbade och kom hem och så hämtade dagis och det var duschungarna för de var ju liksom nergrisade från dagis. Mm. Det finns en speciell dagislukt tycker jag så när de kommer hem. De luktar verkligen så här dagis. Så här.
Mm.
Gammal ingrodd mat och svett.
Och så lite så institutionskänsla.
Ja, ja någonting. Ja. Och sen så, och då var det om man skulle laga mat. Alltså man orkar inte stå i 2 timmar och på med långkok. Utan det blir ju såhär makaroner och ja, sånt visst. Där.
Ja, man vill ju ha tid med dem också.
Ja, precis.
Så har du läggning och
ja,
det
ja, visst.
Racet också.
Precis. Nej, men så matlar man däremot gillar jag att käka god mat. Så nästa gång du sa lunchmöte kanske vi säger, ja men okej då. Ramblan, San Sebastian, torsdag klockan 13.
Ja, precis. Det hade varit något. Ja, spansk mat är god.
Ja, speciellt basken. Det är fantastiskt, Jack.
Jag har varit så lite, jag har varit i Santander och Bilbao.
Ja. Lite. Bilbao är bra, men San Sebastian eller Donostia då, som säger på baskiska, makalös stad, både för mat och bara vara. Och det funkar med ungar också, de har ju 2 stora stränder som går rätt igenom stan.
Just det, de har ju det, eller rätt många av de där stränderna. Vi var en del i Galicien,
Var någonstans
i La Coruña och...
Ja, ja.
La Coruña är också så, stad mitt, eller strand mitt, mitt i stan, en fantastisk bargata eller restaurang.
Jo, min dotter pluggade i Santiago de Compostela, så vi var där. Hon bodde där i ett år nästan, så var vi och hälsade på henne där.
Mm.
Och det var ju en skittrevlig stad, jävligt mysigt, åkte runt, tittade och åkte ner till Portugal. Och, det, ja, och deras vin där, han heter, nu är också borta, men herregud. Det vita vinet som alla dricker.
Jag är så dålig.
Som enda de dricker där. Det är det enda de dricker. Ja, finns bara precis, där. Och de dricker det. Vad fan heter det? Ja, nu är jag helt... Nu är hjärnan på semester.
Du skriver sådär... Prydligt.
Ja, när jag vill. Annars är det bara jag som kan läsa min handstil när jag skriver låtar och sådär.
Mm.
Jag skriver för hand, vet du, fortfarande.
Du gör det?
Ja, för fan. Det är... Alltså, det... Det har jag alltid gjort. Och sen upptäckte jag att... Det var någon gång jag skulle skriva och tänkte, jag testar mig att skriva på dator. Men det mycket av skrivandet, processen, då ger det så mycket att skriva för hand. För då kan du inte bara liksom, ja det där stycket tar ut och flyttar dit.
Mm.
CTRL C, CTRL V.
Det blir lite statiskt.
Utan då får du bara, jag får skriva om alltihopa. Så renskriver man då igen va. Och då kommer jag ofta på något nytt. Ja just det, så där skulle det kunna vara. Så nya associationer varje gång jag skriver om det så att säga.
Mm.
Och börjar skriva om det igen då. Och så, här, så då, därför skriver jag för hand. Nej det gör vi ju inte, det tycker jag är skitbra. Sen är det färdigt att slänga om de där papperna. I öppen spisen. Och sen då har jag skrivit ut det redan på datorn. Så det finns som en samlad text. Så alltid när de frågar är allt. Men när det frågas då, vad nu någon skulle ha. Ja, kan du inte ha en gammal text du kan skänka? Jag sparar aldrig liksom handskrivna texter. Jag har utskrivna på datorn, men handskrivna slänger så fort med klara. Det är ju så en hög med papper så här, med olika idéer. Och refrängen ligger på ett papper och så här.
Mm. Det tillhör själva arbetsprocessen mer än något annat.
Exakt, exakt. Men när de frågade så då skrev jag naturligtvis texten för hand. Och låtsas som att det var ett organ.
Du har lyssnat på Telegramjournalistik råmaterial. En arkivpodcast med råa, ocensurerade intervjuer som aldrig var tänkt att publiceras.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.